Varmt välkomna hit till Samtaloteket. Ni får gärna liksom tugga på och dricka på och så. Det går jättebra. Jag pratar på här. Det kanske droppar in några som står och köper sitt kaffe där nere. Det går bra. Det här är alltså Samtaloteket. Om du inte liksom har tänkt att vara med på ett samtalsforum om existentiella frågor, då kan man trippa ner för trappan och så kan man fika där nere. Men är man här för att samtala om existentiella frågor och specifikt om kroppen den här kvällen, så är ni varmt välkomna hit. Jag heter Caroline Sedon och är pastor i Saronkyrkan, och Saron är en av arrangörerna den här kvällen. Vi är många som gör den här kvällen ihop. Det är flera kyrkor i Göteborg, bland annat Saron och Smyna och Betlehemkyrkan. Och sen är det flera andra organisationer som Navigatörerna, Studieförbundet Bilda, Tidskriften Nord och Räddningsmissionen. Jag visste att det var något mer. Ja, fint. Vi tackar Condeco för att vi får vara här och njuta av deras goda fika. Och som sagt, temat för den här terminen är kroppen. Och så här uttrycker vi det här temat. Kroppen, en fantastisk gåva eller ett nödvändigt ont. Det är genom kroppen vi lever, andas och finns till. Samtidigt är det genom kroppen vi känner smärta. Genom den vi påminns om vår begränsning och ändlighet. Vad innebär det att leva ett liv i en kropp? Hur ställer vi oss till att kroppen förändras? Är min kropp min egen eller allmän egendom? Går det att försonas med en kropp som brister? Och hur gör man det i så fall? Det är det övergripande temat för den här terminen. Det är tre kvällar. Det här är den första av tre. Och just den här kvällen handlar om himmelska kroppar. Och det är Ola Sigurdsson som ska tala. Ola är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har varit min lärare, även om han inte minns det just för tillfället. Han har skrivit boken Himmelska kroppar och kommer tala en del utifrån den. Och hur det har setts på kroppen över tid. Jag ska läsa lite vad vi skrev om den här kvällen. Vad är kroppen ur ett filosofiskt perspektiv? Är kroppen något vi ska omfamna? Eller något vi ska fly från? Och hur har det sett ut genom historien? Är kroppen skild från begrepp som kultur eller historia? Eller en del av den? Det ska vi alltså samtala om den här kvällen. Och hela utgångspunkten för Samtaloteket, det är att vi inte har alla svaren, utan att vi är här för att ställa frågor. Och vi är här för att lyssna till varandra. Om det är så att man är för tvärsäker, så kanske någon kommer att säga, är det verkligen så där? För vi vill utmana tankar. Och vi vill provprata. Så att försök att formulera er i jag-form. Jag tänker så här. Jag tycker nog detta. Och så utgår vi inte från allmänna föreställningar om att man borde eller sådär. Utan vi testar och prövar tankar. Och ibland behöver man bara sätta ord på någonting. För att låta, liksom höra hur det låter inuti ens huvud. Kvällen kommer se ut så här. Att det är tre liksom föreläsningspass på 15 minuter. Och mellan de här föreläsningspassen så får ni samtala med varandra runt borden. Och har du ingen att samtala med, så kan du bara dyka ner i något bord här och fortsätta med dem. Det kommer också finnas möjlighet att skriva in frågor. Vi kommer ha en frågestund på slutet, men vill man skriva in frågor för man liksom kommer på under tiden att det här vill jag faktiskt ställa, då kan man skicka in dem på Menti. menti.com. Jag ska ta fram den här koden nu som ni liksom också kan skriva upp. Om det är så att ni får en fråga som ni vill ställa, så är koden 67 93 87 56. Jag säger igen. 67, 93, 87, 56. Jag kommer säga den igen sen. Men kommer ni på en fråga så kan ni skriva in där. Det var nog det hela. Nu välkomnar vi upp Ola Sigurdsson med en varm applåd. Och innan han själv får ta ordet här så vill jag ställa frågan. Vill du berätta något om ditt förhållande till din egen kropp?
Ja, det är ju en bra fråga. Jag kan säga så här att jag har försökt att bli mer uppmärksam på världen omkring mig med kroppen. Och kroppen består ju av flera sinnen och inte bara av synsinnet eller hörselsinnet. Och det kan vara en övning för ens egen kroppskänsla att försöka förnimma världen inte bara med hörseln och synen. Tack så mycket Katrin, tack för att jag fick komma hit. Jag jobbar alltså på Göteborgs universitet på institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Och jag ska prata om kroppen och jag ska göra det i tre avdelningar. Så först ska jag prata om vad är kroppen och sen ska jag prata om rummet. Därför jag tror att rummet hänger ihop med kroppen. Och för det tredje ska jag prata om gemenskap. Och mina utgångspunkter kommer framförallt vara, i alla fall i de två första, filosofiska. Det finns en inriktning inom filosofin som kallas för fenomenologi och som handlar om erfarenhet. Och det som jag tycker är centralt för det jag ska prata om ikväll är ju vår erfarenhet av kroppen. Så vad är kroppen? Ja, det finns ju det är som man brukar säga om tid, att det är alla vet vad tid är så länge man inte försöker tala om vad det är för någonting. Och likadant är det med kroppen. Men hur gör man om man undrar någonting? Jo, då går man och tittar, eller jag gör det, jag tittar i Nationalencyklopedin. Och där kan man slå upp vad kropp är för någonting. Och då står det så här under uppslagsordet kropp, följande förklaring. Människans yttre fysiska varelse i motsats till hennes inre andliga. Och det där är vad Nationalencyklopedin skriver om kroppen. Men det är inte vad jag tänker om kroppen i alla fall. Genom historien så finns det ju massa sätt att tala om kroppen i relation till något annat. Kroppen och själen. Eller kroppen, själen och anden. Men frågan är vad någon av de här begreppen betyder. I den här filosofiska riktningen som kallas för fenomenologi så brukar man säga att det finns åtminstone två olika sätt att tala om kroppen. Och på franska eller översatt till svenska så brukar de prata om kroppen som ett objekt och om köttet eller kroppen som en erfarenhet. Och kroppet som ett objekt är ju kroppstinget, va? Det som kan mätas. Min kropp är 179 centimeter lång till exempel. Det är ju ett mätbart begrepp. Men kroppen som erfarenhet, kroppen som kött handlar ju om någonting annat. Och det var lite det som Katrin nämnde. Njutningar, lidanden, hunger och törst, styrka och glädje. Och alla de här sakerna är ju kroppsliga erfarenheter. Det finns en lång filosofisk och teologisk tanke om att kropp och själ är varandras fiender. Det är inte riktigt så enkelt som jag gör det nu om man tittar närmare på det. Men ofta har man ju velat skilja mellan kropp och själ. Platon, som ni ju förmodligen har hört talas om ni har hört talas om någon filosof. Han har en ordlek i en av sina dialoger, nämligen soma, sema. Och soma betyder kropp och sema betyder grav. Och han skriver då att kroppen är en grav och själens uppgift är att frigöra sig från den här graven. Och det låter ju inte så kul för kroppen. Men det här är en slags dualism som har funnits genom hela den västerländska historien. Det finns en fransk filosof på 1700-talet, på 1600-talet, som heter René Descartes. Han är faktiskt en av de få filosofer som har något med svensk filosofihistoria att göra. Han bjöds in till drottning Kristina i Stockholm för att prata där. Men det var så kallt i Stockholm så att han fick lunginflammation och dog. Och på det sättet så har Sverige skrivit sig in i filosofihistorien. Men hur som helst, det som han skrev innan han åkte till Stockholm och dog, det var bland annat att han menar att man skarpt kan skilja mellan kroppen som ett utsträckt ting och själen eller människan som ett tänkande ting. Det här är en typisk dualism som också Platon gav uttryck till. Och kroppen blir hos Descartes en maskin, medan själen eller medvetandet blir som föraren som kör den här maskinen. Och det här är nog den bild av kroppen som finns också hos Nationalencyklopedin. Att det sitter någon liten gubbe och kör den här maskinen. Och gubben heter själen och är föraren, medan kroppen bara är ett instrument. Och det har funnits framförallt från och med 1600-talet en idé om att kroppen egentligen är en maskin. Men riktigt så är det inte, åtminstone inte om vi tänker på erfaren av kroppen. Det är lätt att säga att vi har en kropp. Men det är lika sant att säga att vi är vår kropp. Och det är genom kroppen som vi varseblir mycket av det vi varseblir. Jag pratade om de olika sinnena. Ofta har man tänkt på kroppen med hjälp av synsinnet som att det vore det främsta sinnet. Men synsinnet är ju ett distanserat sinne. Och sen finns det ju naturligtvis hörsel, och det är också en slags distans, det är ett avstånd. Men vi har också smak och känsel och doft, och det är sinnen som kommer mycket närmare. Man kan se någon på avstånd, men man kan inte ta på någon på avstånd. Jo, lite avstånd, men inte så långt avstånd. Och det är en annan sak, och det är ett annat sätt att uppleva världen. Och det här har man tagit tillvara på inom den här riktningen som kallas för fenomenologi. Vi blir medvetna om kroppen genom vår smärta och vår njutning. Men vi blir också medvetna om kroppen i väldigt dagliga erfarenheter. Till exempel om man går ner för en trappa, en brant trappa som, ja, den här är inte jättebrant, men hemma har vi en väldigt smal och brant trappa. Och när jag går ner för den trappan, då är jag, det vill säga min kropp, mest fötter. Jag är väldigt medveten om var jag sätter mina fötter. Men så fort jag kommer ner så kanske jag istället behöver göra någonting annat. Då behöver jag tända en lampa, och då blir jag plötsligt, då fokuseras min kroppserfarenhet till tummen som trycker på knappen. Det är ganska enkla exempel, men tänk till exempel på att simma eller att spela tennis. Det är kroppsliga aktiviteter. Om man spelar tennis, jag kan inte spela tennis, men jag känner en som kan spela tennis. Om man spelar tennis eller någon annan sport, då kan man ju inte gå tänka på nu ska jag slå en backhand och nu ska jag slå en forehand, utan då måste kroppen minnas åt den. Så där är det ju kroppen som är aktiv. En annan intressant kroppslig erfarenhet, det är att somna. Har ni gjort det någon gång? Hörde jag på en fråga. Det har ni naturligtvis. Men problemet är ju när man ska somna och inte kan somna. Det är ju inte, då hjälper det inte att säga till sig själv sov och bestämma sig för att man ska somna, för då somnar man ännu mindre. Utan sömnen är en kroppslig akt som handlar om att överlämna sig till någonting annat. Man måste överlämna sig till sömnen och låta sig somnas. Det är inte en viljeakt. Och det här är typiskt för erfarenheten av kroppen, att mycket av erfarenheten är av någonting passivt. Det pågår ju hela tiden saker i och med kroppen. Vår matsmältning funkar ju vanligtvis av sig självt. Vi behöver liksom inte smälta maten som en aktiv viljehandling. Vi andas hela tiden, men det vore förfärligt om man skulle behöva komma ihåg, ja just det, nu måste jag andas in. Nu måste jag andas ut. Nu måste jag andas in. Utan kroppen andas. Den andas oss. Så att kroppen är passiv och lämnar över sig till resten av världen på ett sätt som blir tydligt till exempel i andningen, men till exempel också i sömnen. Och då är ju kroppen inte längre den här maskinen. Vår tid är en tid som där vi gärna vill kunna använda vår kropp. Allt ifrån motion till reklam till sport handlar ju om att ta kontroll över sin kropp. Och den reklam som ju av kroppslig natur, så att säga, bilder på kroppar är ju ofta väldigt idealiserade kroppar. Och tanken är att när man ser den vackra kroppen på reklamen så ska man vilja bli, se ut som den. Men det som den här andra synen på kroppen hjälper oss att tänka på, det är ju hur mycket vi är vår kropp redan och hur mycket som är passivt i kroppen, att vi inte kan använda den bara som ett instrument, som ett verktyg. Och det som jag sa i början när jag svarade på frågan vad är kroppen för mig, att jag försöker tänka på att jag förnimmer saker med kroppen, inte minst med känselsinnet. Det är ju ett sätt att komma ifrån den här idén om att det är jag som kontrollerar min kropp. Ibland är det ju jättebra att göra det naturligtvis. Det är ju inte dåligt. Utan poängen är att kroppen är både och. Kroppen är både den här mottagandet, den passiva erfarenheten. Men också den aktiva ansträngningen. Och vad vi behöver är ju inte det ena eller det andra, utan mycket rikare sätt att se på kroppen som kommer bort ifrån den här idén om att kroppen bara är en maskin. Det finns mer att säga om detta och det ska jag göra, men nu ska jag ställa en fråga. Och det var faktiskt egentligen samma fråga som du ställde till mig. När du tänker på din egen kropp i relation till dig själv och till andra, hur tänker du om kroppen då? Det kan vara en lite lurig fråga. Men vad är det för kropp jag tänker på? Ofta har vi ju inte tänkt efter vad det är för kropp. Men försök fundera på, vad är det för kropp som du tänker på när du tänker på kroppen i relation till dig själv och till andra? Jag återkommer om 10 minuter.
Ska vi se. Då är det dags igen. Hoppas ni har haft givande samtal. Om det nu är så att ni har en fråga till Ola som ni går och grunnar på. Så här, vad var det han sa där egentligen? Eller hur kommer det sig att han tänkte på det där viset? Eller vilken filosof var det han refererade till? Då kan du gå in på menti.com och se koden 67 93 87 56. Så kan ni skriva er fråga där. Varsågod.
Tack. Då är det dags för del 2. Och som ni kanske minns så ska jag prata om rummet. För att det är naturligtvis så att kroppen och rummet hänger samman. Utan kropp inget rum och utan rum ingen kropp. Att ha en kropp är att leva i en omvärld. Och det är genom kroppen som vi blir en del av världen. Och det är också genom kroppen som världen blir meningsfull för oss. Och vad menar jag då med rum? Ja, nu börjar det om, höll jag på att säga. Rummet kan man tänka på i alla fall två olika sätt. Å ena sidan kan man tänka på rummet som en container som man kan mäta. Att det är 7 meter dit och att det är 3 meter dit. Kanske. Det, då mäter man det. Och här står jag 7 meter från den väggen och 3 meter från den väggen. Det är en slags geometrisk uppfattning om rummet. Men det finns också en existentiell uppfattning om rummet. Det är alltså inte uppfattning, men erfarenhet av rummet. Rummet som vi arbetar i, rummet som vi har fritid i, rummet där vi har fest, rum som vi älskar eller rum som vi hatar, rum som vi fruktar och rum som vi undviker. Och rum behöver inte vara ett rum, det är ett utrymme. Och en av de mest konfliktfyllda rummen för min del är Gamla Ullevi. Och det beror, som ni naturligtvis förstår, det beror på att där spelar IFK Göteborg. Och IFK Göteborg var ett väldigt bra lag. Just nu är de inte det. Och det är väldigt jobbigt. Men att gå på en fotbollsmatch är ju en... Jag förstår att inte alla är intresserade av fotboll. Det är helt okej. Jag kommer till det. Men detta är mitt exempel. Att gå till Gamla Ullevi på en fotbollsmatch är en ofta på sätt och vis en fantastisk upplevelse. Det är en upplevelse av en viss stämning. När man kommer in genom porten där och det är 10 minuter kvar till match, då är hejaklackarna igång. Så hela det här rummet kokar av en stämning som ska heja fram laget. Och den fortsätter naturligtvis under matchen. Och sen så kan det bytas i antingen glädje eller smärta. Men det är inte bara jag, utan många av oss fotbollsfanatiker har konstaterat att detta är en av de mest intensiva upplevelserna som man kan ha. Och det som är intressant med att gå in i Gamla Ullevi, det är ju att man kliver in i en viss atmosfär. Det är inte jag som producerar den atmosfären eller tänker att den finns där, utan det är en atmosfär som uppfyller hela Gamla Ullevi. Det finns många andra exempel på detta. Man kan tänka på olika kyrkobyggnader. Antingen är det gudstjänst eller också när det inte är gudstjänst. Det finns ju många kyrkor runt om i världen som har väldigt stora rum. Så att när man går in i ett sånt rum så tittar man upp och tänker man att oj, vad stort det är. Mina favoritexempel är Pantheon i Rom, eller för den delen Peterskyrkan. Men också lite större domkyrkor. Uppsala domkyrka har ju drag av det. Lunds domkyrka har det. Göteborgs domkyrka har det inte. Den är byggd på ett annat sätt. Men nu pratar jag om den här rymderfarenheten. Och om vi tänker efter så finns det ju massa olika rum som betyder saker för oss. Och när vi går in där så övermannas vi av en känsla av att det här rummet är uppfyllt av någonting. Ta ett annat rum som inte är Gamla Ullevi eller Peterskyrkan, utan ta ett mindre rum. Ta någons hem. Det är naturligtvis alltid en särskild erfarenhet att gå hem till någon. Att bjuda första gången man går hem och så undrar man hur ser det ut här? Och våra hem är ju också, nu kan man bo på en etta och man kan bo i ett hus och man kan bo i många olika bostäder däremellan. Va? Men de är ju liksom skapade och formade av oss som bebor det där huset. Tänk att man bor i ett hus som har flera våningar. Du blir hembjuden till någon som bor i ett hus som har flera våningar. Och det första du gör, det är att du går ner i källaren. Då skulle förmodligen de som har bjudit hem det tycka att vad gör han där? Eller hon där? Därför källan är vår, den är privat, dit släpper vi inte in våra gäster omedelbart. Men samtidigt så finns det vissa rum då som är, det är dit man bjuder in gästerna. Och det kan finnas en specifik hemlik stämning. Inte hemlig bara, utan hemlik. Och det finns andra rum. Ica Maxi har också en viss atmosfär av stress och tristess, tycker jag. Och det är ju inte någon kul stämning. Det kan vara en nödvändig stämning. Man ska handla så fort som möjligt. De spelar julmusik från och med oktober eller någonting. Och det är en viss stämning att vara i ett supermarket. Men det är också alla rum. Det här fiket, det här är ett typiskt fik, och det är lite slitet, och det ska ofta ett fik vara, va? De ska inte vara för snygga. Och därför så har det precis en slags kaféstämning. Och ni kan själva tänka er att det finns många, ni kan själva tänka er många olika rum som har olika stämningar. Och det typiska för oss kroppsliga varelser, det är att vi går ut och in ur olika rum som har olika stämningar. Vad är en atmosfär eller en stämning? Ja, det är ju en form av känsla. Men det är en känsla som inte bara finns inne i mig, eller för den del som bara sitter i väggarna, utan det är någonting som händer mellan mig och rummet jag bebor. Den som inte gillar fotboll, nu kommer vi till dem, och som går in i gamla Ullevi. Jag har en kollega och vän som heter Wilhelm, som gillar friidrott. Och han kan gå in på gamla Ullevi när det är match och inte bry sig. Han känner att det finns en viss atmosfär eller stämning där inne, men det är inte hans. Och det betyder ju att atmosfären finns ju i den här rummet mellan honom och rummet, men den gäller ändå inte honom. Och atmosfären försätter oss i en viss stämning. Den ger en viss känsla. Och det här vet du, det finns ju yrkesgrupper som sysslar med det här som sitt yrke. Alltså arkitekter, ljuddesigners, inredningsarkitekter och andra. De jobbar ju just med stämning, och en duktig inredningsarkitekt eller en duktig scenograf på teatern, deras uppgift är ju att skapa en viss stämning som gör att rummet känns som just det där rummet. Erfarenheter av atmosfär hör till den vardagliga livskänslan och hör till känslan av rummet. Också frånvaron av atmosfär är ett slags atmosfär. Jag vet inte vad ni tycker om flygplatser, men jag tycker att flygplatser är väldigt tråkiga. De har ingen atmosfär. Det finns också en väg som jag går två gånger varje dag, för det är mellan mitt hem och mitt jobb. Jag går längs, vad heter den? Örgrytevägen heter den, alltså den som passerar mellan Liseberg och ICA Fokus. Och på väg mot Korsvägen. Det är faktiskt Göteborgs tråkigaste väg. Den har ingen atmosfär överhuvudtaget. Och arkitekturen runt den är usel. Det är vad en fransk antropolog kallar ett icke-rum. Men också den har en atmosfär, nämligen atmosfärslöshet. Så alla rum har en slags atmosfär. Och atmosfären hjälper oss att orientera oss i rummet på ett sätt som är meningsfullt. Tänk på alla de här rumsliga begreppen som vi använder för att orientera oss i tillvaron. Upp och ner, nära och långt borta, bakåt och framåt, höger och vänster. Alla de här orden är laddade ord. De är rumsliga ord, men politiskt höger och vänster. Ja, man kan inte vara både och, utan man måste vara höger eller vänster. Och det ena är bra, det andra är dåligt, även om inte vi är överens om vilket som är bra eller dåligt. Upp och ner, jag strävar uppåt, eller jag är alldeles nedslagen idag. Du är så långt borta. Du är allt för nära. Det är också betydelsefulla påståenden. tänk på hemma och borta. Att vara hemma och att vara borta är ju två olika saker. Men ibland måste man bege sig bort för att komma hem på nytt. Ens hem, mitt hem i alla fall, är aldrig lika mycket mitt hem som när jag har varit borta några veckor och kommer hem och tänker att här är det är ju här jag bor. Och att bo någonstans, inte bara att vistas i ett rum, att bo är ju en aktivitet som tar många veckor, många månader att göra. Ja, man flyttar in i en lägenhet och så göra den till sin egen, att bebo den, eller som det heter på danska, det ordet finns inte på svenska, en jämliggörelse, att göra någonting till sitt hem. Och ytterst sett så handlar det nog om det som ibland kallas resonans. Att rummet har en resonans med mig. När jag går in i rummet så svarar det mot mig att jag får någonting av rummet. Det vill säga någonting och jag vill säga någonting tillbaka. Det är meningsfullt. Så de rum vi söker är ofta rum som har en särskild resonans. Och i existentiell mening. Gamla Ullevi för mig har en sån resonans. Och det betyder att det är där jag står i relation, inte bara till rummet utan till alla andra som vistas i rummet. Avstånd och närhet blir inte då en slags, handlar inte om meter utan handlar om en existentiell erfarenhet. Och tänk till slut på dans. Jag vet inte om någon dansar här, och det gör inte jag, eller jag gör det ibland men det blir inte bra. Men om man dansar och kan dansa, så dansar man ju inte riktigt i rummet utan man dansar med rummet. En dansare, alltså inte en nödvändigtvis någon som dansar pardans. Men en dansare dansar ju med rummet, utnyttjar rummet som ett utrymme. Och därmed så svänger kropp och rum med varandra. Och den fråga som jag har börjat ställa mig allt mer, därför att jag är intresserad av detta, men som är en viktig fråga för oss alla, är ju: vilka av de rum som du rör dig i är viktiga för dig? Varför är de viktiga? Och på vilket sätt är de viktiga? Vad är det att röra sig i ett rum som betyder någonting? Slut på del 2.
Okej. Då är det dags för föredrag nummer 3 som handlar om gemenskap.
Nu ska jag prata om gemenskap, men jag ska börja någon annanstans. Och jag ska börja med frågan om: är kristendomen kroppsfientlig? För det där är en fråga som surrar omkring. Och med kroppsfientlig så menar jag kanske mest att bygger kristendomen på en sån här kroppsdualism, alltså en skillnad mellan kropp och själ som jag pratade om i början. Och det här är en fråga som inte bara är viktig för kyrkan utan för hela vår kultur, som har influerat så mycket av vad kristendom är för olika saker som vi gör som kanske inte alls behöver vara så kristna utan är allmänmänskliga. Hur är det med det? Är kristendomen kroppsfientlig? Ja, låt oss gå till läran om inkarnationen, eller rättare sagt hur Gud blir människa i Kristus. Ni har möjligen någon gång läst eller hört Johannes evangeliet: i begynnelsen var ordet. Och ibland brukar man ju stanna där, och det är naturligtvis så att i vår moderna västerländska kristna eller icke-kristna kultur så finns det en väldig betoning av ordet. Det snackas mycket, helt enkelt. Men den här verserna fortsätter ju, så att i Johannes evangeliet 1:14 så står det också: och ordet blev människa och bodde bland oss. Och det här människa som det står där, det är ett grekiskt ord. Och på grekiska heter det sarx. Och i en gammal översättning från 1917 så står det inte människa utan det står kött. Och ordet blev kött. Och vad är kött för någonting? Ja, inte, det är inte kött som i entrecô. Utan kött är människan i hennes ändliga, begränsade och sårbara existens. Vi är alla sårbara människor. Sårbara fysiskt och psykiskt och på alla sätt och vis. Och att vara kött, det är att vara beroende av andra. Och det här ordet kött i Nya Testamentet, det kan kontrasteras mot ett annat grekiskt ord som heter soma, som betyder kropp. När jag nämnde den här ordvitsen från Platon, när han sa soma, sema, då är det just det ordet kroppen, en grav. Men så står det inte i Nya Testamentet. Utan där handlar det om å ena sidan människan som kött, som sårbar, som beroende, och å andra sidan som kropp i en ganska vardaglig bemärkelse. Mer kropp som utsträckt. Nya Testamentet har inte någon filosofi om kroppen, utan Nya Testamentet är ju, det är ju en berättelse. Men det är en väldigt kroppslig berättelse. Och en filosof som heter Luz Irigaray, hon har i kort form skrivit om evangelierna som en kroppslig historia, eller Jesu historia, som handlar om konception, födsel, uppväxt, fasta i öknen, dopet i floden Jordan, klättringar i berg eller promenader längs vattnet, måltider, fester, handpåläggning, fysisk återhämtning efter helanden, transfiguration, dom, lidande, död, uppståndelse, himlafärd. Det är ju en kroppslig historia som återberättas. Den som kanske mest har reflekterat över det här i Nya Testamentet, det är ju Paulus, som i sina brev diskuterar kroppen och köttet. Men köttet hos honom, som är den kategorin han använder, köttet är ju inte kroppen i den här bemärkelsen, utan köttet är en princip för Paulus som står mot anden, och man ska leva i anden och inte i köttet. Men det handlar inte om att han ser ner på kroppen, utan Paulus var ju en god judisk rabbin, och för judendomen och i hela gamla testamentet så är det självklart att människan är en kroppslig varelse. Så att av olika historiska anledningar så har kristendomen ibland kommit att låta som om man vore kroppsfientlig. Men så är inte fallet, utan tvärtom. Och i sin samtid, när Nya Testamentet skrevs, så var det en oerhörd revolution att Gud kunde göra sig gällande i det kroppsliga, i köttet. Nu är det så att vi lever ju i en kultur, både de som lever i kyrkan och de som inte lever i kyrkan. Vi lever i en kultur där kroppen har blivit den här maskinen som ska styras någonstans ifrån. Eller det är ju inte så att man säger i kyrkan att kroppen är en maskin. Men så som vi teologer och många pastorer, och det vet jag inte hur du tänker, men en del pastorer och en del präster tänker ju på kyrkan som en ordets skapelse. Alltså att det är ordet, predikan, som står i centrum. Det är naturligtvis inte ett problem i sig, men man glömmer ofta bort att erfarenheten av till exempel en gudstjänst är en erfarenhet som involverar alla sinnen. Vi pratade just nu på rasten. Jag är miljöskadad av, ni hade ju inte rast, men jag hade rast. Jag är miljöskadad av universitetet, där har vi raster hela tiden. Vi pratade på pausen. Ja, det är inte bättre det. Vi pratade om online-undervisning. Vad är problemet med att undervisa online? Ni kanske läser kurser online, det vet jag inte. Men jag undervisar online. Vad är problemet med det? Jo, det är att det egentligen det använder bara två sinnen. Dels naturligtvis synsinnet. Man ser en liten figur på en skärm. Det är jag. Jag är så liten. Men om ni skulle byta lärare så skulle den läraren också vara exakt lika liten. Och så är det ljud. Därför man pratar, man föreläser, man har seminarier och så vidare. Men problemet är att det där är en väldig kanalspecificitet. När vi är här idag och när jag undervisar på universitetet så är ju inte det bara ljud och syn, utan det är ju också smak, kanske inte så mycket, men det är åtminstone känsel, det är avståndsbedömning, det är dofter, och det är en helt annan erfarenhet att vara inne i klassrummet eller inne i det här rummet och erfara den som pratar med alla sinnen. Så även om ni inte just lär er någonting av hur det doftar på det här kaféet, så kommer våra doftminnen att förknippas kanske med vissa erfarenheter av undervisning. Så är det också i alla andra rum, inklusive kyrkorummet. Och man kan säga att den gudstjänsten är egentligen multimodal. Den är inte bara en erfarenhet av ordet och tilltalet eller vad man tittar på, utan det är också en erfarenhet att sitta jämte någon och sitta framför någon och sitta bakom någon. Och det där har man ju egentligen i alla tider varit medveten om. Man har pratat om kyrkan som den mystika kroppen, man har pratat om församlingen som Kristi kropp, man har pratat om, man har firat nattvard, och nattvarden innehåller naturligtvis att se, att höra, men också att känna och faktiskt att smaka och att lukta. Och det där är en helt annan erfarenhet av en gemenskap. Därför att där firar vi ju inte nattvard var och en för sig, utan vi gör det tillsammans. En av mina favoritförfattare kan man kanske kalla det, en tysk litteraturvetare som heter Hans-Ulrich Gumprecht. Han har skrivit den bästa boken om fotboll. Men nu är inte fotboll poängen, utan där skriver han om fotboll som en erfarenhet av närvaro eller intensitet och vad det är att vara levande i världen. Och för honom så handlar detta mest om fotboll. Men för att kunna beskriva vad som händer vad gäller intensitet och gemenskap med andra på en fotbollsmatch, då måste han hämta språk från teologin. Och han pratar om erfarenheten av fotbollsmatchen tillsammans med de andra som tittar på den, som erfarenheten av en mystisk kropp. Att man är där tillsammans med andra och fokuserade på en enda sak med alla sina sinnen. Och det här är också en resonanserfarenhet. Det finns någonting levande i den här erfarenheten. Den är inte stum, utan det händer någonting. Den är dynamisk. Och här är en gemenskap som inte består framförallt i att vi säger att vi hör till samma lag, eller att vi hör till samma gäng, eller att vi hör till samma kyrka. Och i den här erfarenheten av intensitet så konfronteras man också med någonting som är okänt eller ogripbart. I de här rummen så konfronteras man inte bara med hur rummet ser ut eller var kroppen sitter, utan det är här man möter sina drömmar, sin längtan, sina fantasier och sina förhoppningar. Och det gör man inte på egen hand, utan det gör man tillsammans med andra. De olika rummen i staden, de olika stadsdelarna, de olika byggnaderna i staden, de är alltid sammanflätade med varandra. Det finns en finsk arkitekt som heter Johanni Pallasma. Och han skriver, tycker jag, väldigt vackert. Jag bor i staden och staden bor i mig. Och det är väl det som händer i gemenskap, till exempel den i kyrkorummet. Att det inte bara är en slags reflektion för våra hjärnor, utan också en kroppslig och gemensam erfarenhet av drömmar, längtan, fantasier och förhoppningar. Det finns alltid en gemenskap där som är förspråklig, där vi bor i varandra. Jag bor i dig och du bor i mig. Inte så att vi blandar samman med varandra. Men det är också där som vi lär oss vad det är att relatera till andra människor. Och det är naturligtvis inte det enda stället, utan sådana här gemenskaper uppstår, som Gumprecht påpekar, på andra ställen också. Men kroppen handlar inte bara om min kropp, och kroppen handlar inte bara om rummet, utan kroppen handlar just genom erfarenheten att vara i en värld tillsammans med andra. Kroppen handlar om att vara tillsammans med andra kroppar. Och då kommer jag fram naturligtvis till den sista frågan här. Får jag ta fram den igen? Vad betyder kroppen för dig i relation till dina medmänniskor? Hur uppfattar du dem på ett kroppsligt sätt?
Oh, hörni, jag fastnade själv i ett samtal här. Så klockan gick lite. Ett samtal som handlade om att den här gemensamma erfarenheten, alltså av kropp i förhållande till andra, ofta handlar om sexuell attraktion. Och att det är väldigt intressant att vi kanske inte kanske pratar så ofta om det, men att det är liksom någonting som hela tiden bubblar lite mellan människor. Och just här kring sexuell, du var inne på det med att den kroppsliga erfarenheten är smärta och njutning. Och jag funderar lite på, nu är det så här, nu är det frågestund och jag passar på att säga några frågor först. Har ni en fråga så kan ni, om ni vill, bara säga den rakt ut i rummet, eller så kan ni skicka den på Menti. Men skulle vilja säga någonting kring det här med den sexuella erfarenheten av kroppen? För jag vet, du skriver om det i din bok.
Jag tror att den sexuella erfarenheten av kroppar är en del av en mycket större erfarenhet som man kan kalla för erotisk erfarenhet. Och erotisk, det låter ungefär samma sak, va? Men det är det inte. Alltså eros är ett grekiskt ord för kärlek och det, eller för begär. Och människan, alla människor är ju en form av begärsvarelser, och vad vi begär är ju massa olika saker egentligen. Det är ju inte bara, och begär är inte samma sak som behov. Alltså behov kan man ha. Man behöver dricka en viss mängd vätska per dag. Man måste äta. Sex är också ett behov. Men begär, människan är ett begärsväsen som begär, som önskar sig, som drömmer om olika saker. Och det är också begär som binder människor tillsammans. Och det kan ske på olika sätt. Och så också att, alltså att vara på... Förlåt att jag hela tiden tar fotboll som ett exempel, men, och jag tänker inte på fotbollsspelandet, utan jag tänker på publikerfarenheten eller konserterfarenheten eller erfarenheten av en gudstjänst eller någon liknande. Det är också en erfarenhet av begär, men i alla fall när det gäller fotboll inte ett sexuellt begär. Och det hör till vår tids egenheter att det har skett en slags väldigt sammankrympning, så att allting handlar om sex. Men så är det inte. Det betyder inte att det inte är viktigt eller att det inte är centralt. Det är absolut inte det. Men det är inte allt. Och det är lätt att det blir proportionslöst när allt tal om begär handlar om sex. Men det är naturligtvis en, och det där är ju lite grann, skulle jag säga, den kristna kyrkans svaga punkt. Att man har haft svårt att hitta, i modern tid svårt att hitta ett språk för detta som inte bara handlar om reproduktion, alltså om att få barn. I en väldigt modernt traditionell syn på sex så finns det till för att man ska skaffa barn. Men det är ju inte sant. För att det är ju, så här, det är ju vid ett fåtal tillfällen som det äger rum. Och i den äldre kyrkan, som absolut inte var någon, inget nödvändigtvis föredöme heller, men där ingick det en mycket större idé om begär. Så att jag tror, jag kan inte leverera det här och nu, åtminstone inte utan att prata i 2 timmar. Men där behöver man ju hitta, kyrkan behöver hitta ett bra språk för detta som tar det mer på allvar och inte bara ser det som en slags fortplantningsmaskin, vilket vi ju alla vet att det inte är, va?
Jag tänkte också på att du sa det här, du inledde föredrag nummer 3 med att säga, är kristendomen kroppsfientlig? Och sen svarade du inte riktigt på det. Det kanske var meningen. Eller vill du säga någonting om det?
Ja, mitt svar är ju då ja och nej. Alltså det finns absolut kroppsfientliga drag i olika kyrkor, men det finns inte bara det, utan tvärtom så har ju den kristna kyrkan genom historien betytt väldigt mycket för uppvärderandet av kroppen och gemenskapen och den materiella tillvaron som där man erfar Gud. Så att den kristna kyrkans historia är ju tvetydig, men jag tycker att vad jag ville säga var för det första att i Nya Testamentet så är det ganska tydligt att det inte är kroppsfientligt utan tvärtom. Och det jag också ville säga var att i gudstjänsten till exempel så är det ju en kroppslig erfarenhet som man har, även om man ibland lyckas reducera den till att lyssna. Martin Luther menade ju att hörselsinnet var det viktigaste sinnet, därför att hörseln är passiv. Man kan inte, blicken har alltid tänkt som aktiv. Man tittar på någon, men man kan också undvika att titta genom att blunda. Men man kan inte stänga öronen på samma sätt. Man kan hålla för öronen, men öronen tar emot. Och det jag försökte säga är att den här gemenskapsaspekten av detta blir ju mycket mer tydlig om man tänker på gudstjänsten som inte bara syn och hörsel, vilket den naturligtvis är också, utan också alla de andra sinnena. Så det slutgiltiga svaret är ju nej.
Det är fint att få vissa svar. Är det någon som har någon fråga i rummet? Annars så har jag några som har kommit in. Nej. Då blir det så här. Vi lever hela våra liv med att lära oss våra kroppar. Vi lär oss hur den fungerar. Vad som inte fungerar. Vad den mår bäst av och vad den inte klarar av. Och sen dör vi. Det känns liksom onödigt att vi lär oss om våra kroppar om de sen bara upphör. Hur försonas vi med den tanken?
På 2 sätt. Ett är att själva lärandet att vara en kropp är någonting gott i sig. Att vara en kropp är att lära sig vad det är att vara en kropp. Så det hör ju till hela den mänskliga existensen. Alltså tidslighet, som jag inte har pratat om så mycket. Att ha en historia är ju också en del av att vara människa. Och det andra svaret är ju frågan om hopp. finns det något hopp om att detta inte är allt? Ja, det måste ju var och en svara på själv. Den kristna berättelsen handlar ju om att det finns liksom ett brott i ens historia, men inte ett avbrott utan ett brott där någonting kom på nytt, alltså uppståndelse. Men man kan ju tänka på olika sätt om vad som eventuellt kommer sen. Men både för den som inte har något sånt hopp och för den som har ett sånt hopp så är ju inte hoppet är ju inte målet och resan bara en resa, utan själva det här att lära sig vad det är att ha en kropp är ju också i sig någonting värt just här och nu. Att ha en kropp är att vara här och nu också, och inte bara då och där borta. Och att öva sina sinnen är ju ett sätt att vara närvarande, att intensitetsupplevelser som Gumprecht har när han går på fotboll och som andra har på andra ställen, det är ju en kroppslig erfarenhet av att vara här och nu.
Jag skulle själv nu vilja höra mer om det här med uppståndelsekropp och så vidare, med tanke på att du talar om fortsättning efter döden. Men jag ska läsa en fråga här som kom upp. Kan du resonera lite kring vad möten med människor med digitala verktyg gör med oss? Där saknas kroppen i någon mån. Hur påverkar detta oss, tror du?
Det är fel person att ställa den fråga till, för att svaret blir dåligt. Jag är känd bland mina kollegor som den som inte gillar onlineundervisning. Men det var lite grann det som jag försökte säga förut. Jag tror det påverkar, alltså det finns en... Att vara i ett rum tillsammans med andra människor, även om man inte pratar med dem, är en annan erfarenhet än att bara se dem på en skärm. Och som jag sa förut, att när man undervisar som jag gör online eller också går en kurs som är online, så är det ju bara syn och det är hörsel. Men det är inte den här närvarokänslan, och det är inte de andra sinnena. Närvaro tror jag är ett ord som blir viktigt vad gäller den rumsliga erfarenheten. Men på online kan man ju vara hur distanserad som helst. Jag har erfarenheten av, och det har säkert många av er också, erfarenheten av att när man undervisar på Zoom som vi använder, så har en del studenter kameran på och andra stänger av kameran. Och då undrar man ju, är de där? Vad gör de? Hör de någonting? Pratar jag in i tomheten? Och det blir ju den här tilliten. Jag tittar ju på er så för att kolla att ni liksom har fokus på mig och inte liksom sysslar med annat. Nej, men det blir ju en annan närvaro än vad det kan bli online. Så gör jag också. Jag är hemsk. Vi har ibland fortbildningar på universitetet. Då brukar jag stänga av min kamera och så brukar jag städa mitt skrivbord. Och så bara lyssna på det. Och det där kan ju... Det leder ju till en brist på närvaro, men en brist på tillit. Så att jag är naturligtvis för onlineundervisning, men jag tycker inte det är så bra.
Är det någon som har någon mer fråga? Ja. Går det ens att tänka kroppsligt om man talar om ett liv efter detta?
Jag tror det är svårt, och det här är en jättesvår fråga. Jag har ju jag har absolut ett hopp om det, men det hoppet bygger inte så mycket på att jag vet någonting om detta, eller att jag ens skulle veta vad det innebär att veta det, utan det har ju mer att göra på en tillit på Gud, om man så vill. Men däremot så tror jag att när, om man tänker på detta, så är det svårt att tänka, alltså, så är det svårt att inte tänka på det som kroppsligt. Va? Vi är ju kroppsliga varelser som har känsel och syn och hörsel och så vidare. Och vad det är än som kommer efter, så måste man ju föreställa sig det i kroppsliga termer. Men hur det går till, det kan jag inte svara på. Om man tar de bilder som finns i Nya Testamentet på uppståndelsen, men också på det himmelska Jerusalem i Uppenbarelseboken, så är det ju bilder av kroppar, rum och gemenskaper egentligen. Men vad betyder det? Ja, det kan vi ju inte riktigt veta vad det betyder. Så att det är ju inget jättebra svar, för det skulle man ju väldigt gärna vilja göra. Men det kanske finns en poäng med detta, att därför att vilja veta är ju också ett sätt att vilja kontrollera någonting. Och när man dör så handlar det ju om att det är ett, då måste man släppa taget. Och det är ju, måste vi göra när vi sover och i massa andra tillfällen, men det är ju det största släppande taget som vi någonsin står inför, nämligen att dö. Och då blir det svårt att kontrollera vad som kommer sen, ens med sina spekulativa försök att tala om det.
Nu är klockan alldeles strax 8. Men innan vi avslutar så kan ni få göra en utvärdering. Så alla plockar upp sina telefoner som en gemensam aktivitet här. Och så går man in på menti.com. Och så ska man fylla i en kod. Och koden är 73 72 29 83. Jag säger den igen. 73 72 29 83. Så får ni 2 minuter på er att fylla i den. Jag börjar prata lite här. Men ni kan skriva vidare om det är så att ni... Nästa samtalotek är 12 oktober. Och då kommer Oliver Job, som är skolpräst, lärare och har skrivit i boken När jag är svag. Och hans bok lyfter frågor om vem blir jag i lidandet? Så det handlar alltså om kropp och smärta och den erfarenheten av när kroppen inte fungerar. Varmt välkomna då. Vi vill tacka Ola för att du var här idag. Vi ger dig en applåd. Tack för att du ledde det här samtalet. Väldigt roligt att ha dig här. Du får gärna ta en tidning av Nord om du önskar på vägen ner. Ni kan också köpa en tidning av tidskriften Nord som ligger på bordet här precis vid trappan. Om man vill samtala vidare så finns det ju, ni kanske såg det i utvärderingen, men då finns det samtalsforum som man gärna får ta del av. Eller så kan ni rycka tag i mig här efteråt om ni vill veta mer. Det var nog det hela. Vi tackar för oss och så ses vi om en månad ungefär.
Tack så mycket.
Hej.